Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej.
Hej.
Välkomna till
Dumpenpodden. Det var ett tag sedan, flera veckor sedan vi spelade in något avsnitt.
Ja, jag heter Sara.
Jag heter fortfarande Patrik.
Gör du det?
Ja, jag tror det.
Vad bra.
Jag har varit i Norrland ett tag nu så att jag vet inte fan. Tiden står stilla.
Har du glömt vad du heter?
Ja, nästan.
Det är inte bra det där.
Nej, det var en välbehövlig vila. Det var skönt att få träffa min hund Soto igen och få vila upp sig faktiskt. Det har varit väldigt intensivt veckorna innan, eller månader innan faktiskt, jag kom upp hit.
Ja, det har varit lite intensivt faktiskt. Men ja, vi kör på.
Ja. Ja. Men vi kan väl börja med innan vi...
Vi har ett helt gäddarkiv att gå igenom.
Ja, helvete.
Det kommer bli världens längsta podd där.
Han är nere i Malmö, kuratorn.
Ja.
Det var lite speciellt för att vi stod och väntade där på det här
bussresesättet.
Södervärn hette det. Och han var lite hal för han...
Lite?
Ja, han ville inte riktigt uppge var han kom ifrån. Och, så att vi hade väl inte så mycket att gå efter.
Nej, han hade stora solbrillor också.
Ja, och det var du som såg honom faktiskt på andra sidan gatan. För att vi har börjat lära oss det att utseendet kan vi missa på. För att det är många som skickar lite konstiga bilder och så. Man ska hellre titta på uppförandet.
Ja.
Och han såg ju jävligt... Man märkte ju att han...
Han var målsökande.
Ja, ja. Han gick väldigt annorlunda än vad folk runt omkring honom. Och han slängde blick över axeln. Och,
Det gjorde så. Han. Han smög runt och tittade och letade efter sin lilla pojke som han skulle träffa.
Precis, och vi visste ju inte då att var han jobbade. Men vi hade ju... Jag hade kontaktat polisen. För att han skulle ha med sig...
Han skulle visa barnpornografi som han själv hade spelat in.
Precis,
med
så var det.
Andra barn, och det här skröt han ju väldigt mycket om.
Så vi hade ju meddelat polisen att vi skulle göra en konfrontation.
Mm.
Då var vi inte helt hundra på vem han var, va? Eller?
Nej, vi var inte det, men vi hade en preliminär identitet. Vi visste inte att han var kurator bara.
Nej, så var det.
Så var det,
ja. Vi hade ju en fiskare som är extremt duktig på att göra den... grävjobbet att lyfta fram, och det var, han hade lämnat några, helt roligt faktiskt, att han bodde vid ett Burger King.
Ja,
och
han bodde nära ett Burger King.
Så han hade sagt en viss ålder, gammal han var. Så att våran fiskare satte sig då och kollade upp var ligger Burger King någonstans. Så det fanns två eller tre ställen i Malmö.
Ja, han hade sagt att den hette en sak och så hette kontot en annan sak. Och då slog ihop de namnen.
Just det.
Och letade efter någon som bodde i närheten av ett Burger King. Då fick hon fram en enda person som var i rätt ålder.
Ja, vilket jävla jobb. Och sen så hade vi ju vårat den mjukvaran vi använder.
Ja, men den gav inga svar på de bilder han skickade, men däremot på videon så gav den svar.
Ja, men när vi fixade med videon så tog vi en stillbild från videon och skickade, och då fick vi svar.
Då fick vi svar, att han var, att var han arbetade också på skola och så vidare.
Och då hade vi ju adress, och det var rätt mäktigt, för att vi åkte när han sprang iväg ifrån oss utan att han ville prata med oss. Så hade vi ju då koll på den här kanske adressen. Och polisen kom ju dit. Och de har ju lite sådär, de ville ju inte visa oss vad de hade då. De hade ju tagit fram identiteten på honom. Ja. Och jag råkade ju se hela polisens telefon att det var ju mycket väl samma man som vi pratade om.
En passbild.
Ja, en passbild då. Ja. Och de ville ju inte bekräfta någonting för oss, men... Jag tror de var ganska förundrade hur vi kunde sitta inne på med så mycket information. Men vi har blivit jävligt mycket duktigare på att hitta just de här detaljerna som krävs.
Och det är ju förundersökning igång i det ärendet.
Ja. Ja. Men det var skrämmande var att han jobbar ju som skolkurator.
Ja.
Och då har suttit med elever och pratat problem. Och det är ju... Och det, jag vet att folk blir chockade liksom, för att de finns överallt. Alltså, vi måste ju acceptera detta, att de finns där barn finns.
Mm.
De väljer liksom yrken där de kan komma i kontakt med barn. De vill liksom inte spendera 8 timmar om dagen på ett ställe där de inte kan komma i kontakt med barn.
Nej.
Utan de är väldigt måna om att etablera de här kontakterna både i arbetslivet och civilt.
Men vi måste också hitta strategier för att vi kan inte jobba med faktorer som om. Tänk om det finns någon som tänder på barn i närheten av barnen.
Mm.
Det är ju så att det finns människor i närheten av barnen som tänder på barn. Därför måste hela samhället bygga upp strategier för att kunna hantera den här problematiken. Och inte bli chockade hela tiden.
Nej.
Men skolan var faktiskt en av de första ställen där vi riktigt sådär. Alltså där man bemötte problematiken på ett korrekt sätt. Man kontaktade föräldrar. Man tog det hela på riktigt allvar.
Ja.
Mm. Och det var häftigt.
Det är ju det, de blir ju tagna på sängen. De kan ju inte tro något sånt här att en anställd som dessutom jobbar med barn har liksom visat de här sidorna.
Men vi ska inte bli chockade längre. Vi ska inte det.
Det är lite vårt arbete att visa upp det här. Att det här händer varje dag, varje timme. Det här är otroligt vanligt.
Ja.
Och som sagt, inte bli chockade, utan det är nästan där barn finns, där hittar vi även de här männen.
Det som är chockerande är att det inte finns strategier för att hantera sådana situationer ordentligt.
Ja.
Men ja, det är väl bra.
Sen hade vi ju en snubbe i, för det heter ju inte Mundal, det är precis skarven mellan Mundal och, vi är i Göteborg nu pratar jag om alltså. Han som ser ut som en uteliggare.
Har Mölndal en skarv?
Ja, det är skarv mellan Göteborg och Mölndal. Det går en gräns där liksom.
Jaha.
Ja.
Mölndal går ju knappt uttala så att...
Men han som ni har sett på dumpen, han som kom gående och absolut inte ville prata med oss, han skenade iväg.
Han hade ryggsäck och badkläder i ryggsäcken.
Precis, han skulle träffa då en ung kille som han då ville gå upp i skogen med direkt. Det är jävligt märkligt, de här männen då som söker små killar. De är väldigt naturintresserade. Det låter väldigt enkelt för dem. Men vi hittar en skogsglänta någonstans, eller vi går upp i bergen. Så det verkar vara det beteendet de har.
Ja.
Att det krävs inte så mycket mer än att bara gå in i skogen. Och det är ju vidrigt, va? Men vilket fall som helst, han som inte ville prata med oss. Vi har inte fått fram någon riktig identitet på honom.
Nej.
Det måste ju fan vara någon jävel som känner igen honom. Och han
sa... Hette han inte Kallebäck eller
något? Nej, det heter inte Kallebäck. Det är mitt emot Kallebäck. Krokslätt heter det.
Ja, så heter det.
Ja, Krokslätt där heter det.
Han bor ju i närheten.
Han bor ju i närheten där, säger han i alla fall. Jag har fått några tips och säger att han inte bor där, men... Det är svårt att säga.
Jag har fått något tips om att han skulle ha varit tidningsbärare.
Ja, det har jag också fått tips om.
Så det är lite intressant.
Att han har haft det området där. Så men det är jävla märkligt att han kom gående i det området om han inte bor där. Så att det förutsätter nästan att han bor i Krokslättsområdet. Så att, där tar vi gärna in tips
Och de som, alltså de som galopperar iväg tenderar ju alltså att ha någonting verkligen att förlora på att stanna kvar.
Ja, precis.
Och få ut någonting, de har antingen ett rejält bagage eller så har de ett bra jobb som de kan bli av med. Som kuratorn gnäggar iväg ganska fort.
Ja, precis. Ja, det är ju han där Nestusle kom in på. Han hade ju ett bra jobb.
Ja, han hade,
säger jag, för att han blev av med det.
Ja, han hade det perfekta jobbet för någon.
Han som dök upp där i Brandbergen, heter det va? Upp till, i Stockholm.
Han också, just det, han ja.
Vi har ju använt oss av samma adress denna gången nu. Det är, vi har nästan 100% utdelning.
Ja.
Vi dirigerar ju dit. Han skulle komma dit och besöka en ung tjej var det va?
Ja, hennes mamma var väl...
Jobbade på kvällen
ja. Och ja. Han skulle komma och besöka där.
Så vi har ju tagit en annan där innan på samma adress.
Han hade ju ganska hög chefsposition.
Och den här som vi tog nu, ja, han...
Han är ju brandaren, ja.
Ja, precis. Ja, ja. Men han var ju jävligt försiktig, för han kom ju inkörande på parkeringen.
Kom glidas med en liten elbil.
Och rattade runt där och sen drog iväg. Och sen måste han ju då...
Han körde cykelstig.
Han körde på cykelväg sen, för vi såg inte han komma tillbaka förbi oss. Så när vi tog en... liten gångmarsch runt området, för vi trodde vi hade tappat bort honom.
Då... Vad är det för nummer på honom förresten? Vad är det för nummer? För vi kanske ska säga nummer så att det blir lättare att hänga med.
Det har du givetvis inte skrivit här.
Nej, okej. Ja, det var ju himla
dumt. Nu sitter jag och kollar i min telefon här för att...
Ja, det var ju jättedumt.
Men han har en mörkblå skjorta på sig i videon på dumpen.
Ja.
Men vilket fall som helst, han har ju då kört på cykelvägar, för han helt plötsligt stod på en annan gata och han spelade jättedum. Jag kom ju lite efter dig för att jag var ju på väg tillbaka mot våran bil. Men när jag kom dit och då ville han ju inte kännas vid någonting.
Men just det, jag fick ju ringa till dig.
Ja, du ringde tillbaka mig för att du hade...
Och fick låtsas i telefonen att jag undrade om man skulle parkera med Easypark.
Precis. Men då står ju du med din telefon upp och säger att men vi har ju din bild. Nej, det kan inte ha. Och när du visar bilden då var du ju, det är ju jag.
Ja, det är ju där de viker liksom. Ja, det är jag, okej.
Och han, det var som att sticka hål på en ballong. Han verkligen, han insåg ju där och då vilken jävla sits han hade satt sig.
Mm.
Att det var ju absolut ingen tanke på att han då skulle då förstöra livet på en liten ung tjej. Sådana tankar har de ju inte. Men han såg man ju att hela hans liv blev ju på bara någon sekund helt annorlunda.
Ja.
Och han fick ju verkligen, vi har ju varit i kontakt då med arbetsgivare och vi fick ganska snabbt identiteten på honom. Och han hade ju chefsbefattning i ett välkänt livsmedelsföretag.
Ja, precis.
Bara en sån liten passus här. De har ju haft lite problem med en annan person som valsade runt i media. Som också jobbade med lite livsmedel.
Mm.
Så att de åkte på två sådana här smällar.
Men andra gången hade de krishantering för det?
Ja, andra gången hade de krishantering. Första gången var det väl sådär med den krishanteringen. Men nu så tog de ju direkt ifrån en bil och telefon och rubbet.
Ja.
Så han ångrar nog att han satte sig och körde genom
hela... Jag tror han fick vård faktiskt. Jag tror att de bekostade vården.
Ja, de ville bekosta vården där.
Ja.
Så att det var ju bra.
Ja.
Men det är bra med företag som reagerar och de accepterar inte att anställda åker runt med firmabilar och uppför sig så som de gör.
Nej, jag ska plocka upp barn, alltså. Det funkar inte. Sen har vi, vill du sitta på min näsa? Det är det nya preventivmedlet.
Ja, vi tar han centerpartister för också.
Nej, jag tror inte. Eller ja, du har skrivit upp här nu.
Ja, jag har en kladdlapp också. Men,
ja.
Vi kan ju ta, jag var inte med han. Det var ju nere i Skåne.
Ja, det är det nya preventivmedlet helt enkelt. Att sitta på näsan istället.
Ja, då behöver man inga kondomer.
Nej, det gör man inte. Så att han erbjöd en liten flicka att sitta på näsan. Och sen ägnade han en halvtimme åt att försöka förklara att det här var ju bara på skämt.
Ja, det är våra längsta videor vi har haft någonsin.
Jo, men alltså då, där får man ju skylla sig själv. Tar man med sig en samtalsterapeut till en konfrontation, då går det som det går. Det är liksom, det blir när du är med, när jag är själv, jag är ju inte själv längre.
Nej. Nu förstår du det.
Förlåt. Ja. Eller nej, alltså, men jag är ju inte det. Men alltså, ingen av dem har ju blivit så lång någonsin.
Nej.
Nej.
Men han var ju lite, han var jävligt jobbig, för han pendlar ju mellan att förstå svenska och helt plötsligt var som ett stort frågetecken. Han vill inte förstå ord, han vill inte förstå.
Nej.
Och han fattar ju inte ja och nej, han fattar ingenting.
Men han blev som en liten ankung efter.
Nej, han satte sig i bilen, ja, alltså, och vägrade gå ur bilen.
Jag hade ju gått iväg till min bil när jag hör att den här, att då mina ropar för mig, hallå, kom tillbaka, han hoppar in i min bil här. Då fick vi ringa polisen för att få bort honom helt enkelt. Mm. Så att ja, så kan det vara när man har samtalsterapeut med sig, ja, på konfrontation. Han ville ha sina fulla 45 minuters terapi.
Ja, det fick betala han då?
Nej, han gjorde ju inte det. Det var sån här friterapi på parkeringen.
Sen han centerpartisten, han är ju, yes, intressant.
Är han det?
Ja, jo, ja, alltså, ja, han var ju på tapeten i, vad kan det vara, i vintras, i våras.
Ja.
Då var han ju väldigt aktiv.
Ja, det är bara jag som har tyckt att han var så jävla ointressant.
Ja, han var ointressant, men det är ju ändå en folkvald, förtroendevald, ja, person som sitter då och sexchattar med barn.
Ja, det är helt sjukt.
Och sen använder ju Centerns mejl när han svarade på frågor.
Mm.
Och det är märkligt att det är den här totala tystnaden från Annie Lööf och gänget. Hon är väldigt snabb på att påtala när andra partiers medlemmar eller folk som jobbar i partiet, när de gör bort sig. Då är hon väldigt snabb. Twitter är hon ju överlägset snabb och har moraliska värderingar. Men när det kommer till egna ledet så verkar det vara totalt, det verkar nästan vara en merit att ha de här läggningarna som, eller de här störningarna de har.
Ja, alltså, Centern om några borde ju kunna dra nytta av sina erfarenheter och verkligen inse hur vanligt det är med individer som vill förgripa sig på barn. De borde ju veta hur vanligt det här är, så de borde ju kunna...
Alltså, jag har skrivit om det här i några år och lagt ut både namn och bild på alltså, sådana som suttit då i lokala förtroendevalda. Och det är ju märkligt att ett sånt litet parti har så många som har blivit dömda för det.
Mm.
Det är liksom, vad är oddsen på det? Det känns ju som att det är ett samlingsparti för just de här störningarna.
Ja, men vår centerpartist och Federle kom från samma kommun.
Dessutom. Var kommer samma kommun?
Yep.
Nu är Federle, han är ju inte...
Nej, han är inte, men...
Han har ju valt att bo med en dömd barnvåldtäktsman.
Men han visste inte varför han hade suttit inne i 9 år.
Nej, absolut inte.
Folkvaldpolitiker har ju ingen aning om varför man får 9 års fängelse. Nej.
Nej, så att han, det tog ju media upp också. Och det är lite intressant att vi börjar märka de vändningarna nu i
Sveriges
klimatet.
Att, Sveriges Radio och Sveriges Television.
Då gick vi till och med ut med namn.
Ja, då skrev Dumpen och de skrev hans namn och bilder. Jag tror Expressen skrev också Dumpen, det gjorde de faktiskt med kurator redan också. Helt plötsligt så har vi blivit Dumpen. Vi har inte blivit en sajt som påstår sig arbeta mot sexuella övergrepp.
Nej, men det har ju att göra med att nu är vi ju på mångas horisont, liksom, att de har ju fått upp ögonen för oss. Och då kan de inte, det är ju även då källor, de måste ju uppge källan vad de har fått informationen av. Och då är de ju tvungna att skriva Dumpen. Det är ju inte utav en välvilja, utan... Men de märker väl att det börjar svänga nu, att det är inte konstigt det vi håller på med.
Men det tar inte speciellt många minuter för dem att ringa upp. För när man har lagt ut någonting på Dumpen så tar det inte så många minuter för en hej.
Redaktionen sitter ju och de har ju koll på oss. Va? Så att, och det är ju det vi jobbar med. Vi försöker att vända opinionen, och där har ju då även media en roll i det hela.
Ja, framförallt vända insikten i hur vanligt detta är.
Sen har vi nästa, han hissmannen, på samma adress ute i Brandbergen här.
Yes.
Det är den tredje vi tar på samma jävla parkeringsficka.
Ja.
Och det kanske låter konstigt, men vi har hittat en bra adress där vi vet omgivningarna, så att vi vet vad vi ska kolla när de kommer med bilen, om de kommer med buss. Så att vi har hittat ett bra ställe där, så att vi kommer nog använda oss av den adressen fler gånger. Vi var bekända nu i grannskapet. Det kommer ju ut folk och applådera när vi tar de här männen. Så att, men den här jäveln, han tror jag ni känner igen, en liten kort kille i kortbyxor på sen kväll. Filmen ligger uppe på dumpen.
Alltså hans video blir ju lite speciell, för han ljög ju.
Han ljög ju bra också.
Jag fick världens ångest när han berättar att att mamma till hans barn är död. Och jag stackare liksom, tänkte jag. Och sen har jag ju pratat hur många gånger som helst med henne. Det är en väldigt tuff kvinna det där. Hon är i allra högsta grad levande.
Ja.
Ja.
Men han var lätt, det kom för honom. Han har ju sagt att han var 29 också, han är ju 36.
Ja.
Och han stod där med sina vattniga hundögon och han bad om förlåtelse och ursäkta, och det var dumt. Och han var som en blöt hund. Och han hade ju inga problem med att nej, min mamma till mina barn är döda, eller död.
Ja.
Och liksom, det kom som naturligt.
Ja, men så fruktansvärt att säga något sånt. Och så är ju...
Och han har nog lite svårt att förklara för sin arbetsgivare, för det var också lite luddigt när han hade jobb ute i Brandbergen, men jag blir lite klok på vad fan han menar, för han hade jobbat i Brandbergen för några år sedan, eller om var han ute på jobb? Nej, han var inte ute på jobb.
De husen som vi befann oss i, de hade inga hissar. Nej, så att han hade inga ärenden där, nej. Definitivt inte, han har inte haft några ärenden där heller, för de har inga hissar, han är hissreparatör.
Ja.
Eller var hissreparatör.
Ja, jag tror nog att han blev av med sitt jobb också. Vi kunde ju varit riktigt elaka och filma bilen då och låtit, för där stod ju hela loggan för det stället han jobbar för. Men vi jobbar inte så.
Nej. Och sen har vi ju...
Eslövgäddan.
Ja.
Han är ju ett kapitel för sig. Jag har fått lite frågor på... Vi tog ju han i maj redan.
Ja.
Han är ju en väldigt vidrig person, och att vi inte har skrivit om honom och lagt ut det var att polisen blev ju involverad ganska snabbt.
Ja.
De tog ju in honom samma dag, och vi blev tillsagda att inte gå ut med någonting, för att de hade inte tillräckligt med bevis.
Nej. Vi är lite försiktiga med vad vi går ut med där, med tanke på att det fortfarande är en förundersökning.
Precis, ja. Så att det finns saker i den här storyn som vi inte berättar givetvis på grund av utredningen.
Men en sak som jag faktiskt vill varna för, och det är att den här mannen är även barn. Alltså han är våldsam mot vuxna kvinnor också. Han har en historik av...
Alltså jag är övertygad om att...
Jag har pratat med någon som har råkat illa ut det. Ordentligt, riktigt ordentligt. Så
ja. Jag kände på, hade inte jag varit med där så hade han nog...
Han hade
klämmat till det, tror jag.
Ja, det hade han gjort. Det hade han definitivt gjort.
Dessutom var han var så påtänd så han kunde inte stå still. Va? Så hela den konfrontationen blev ju jättemärklig. Han skulle hela tiden gå iväg och han ville ha med oss någonstans. Vi skulle gå in bakom ett hörn, vi skulle in under ett träd, vi skulle gå till andra sidan gatan. Han var liksom väldigt sådär stissig.
Och sen till alla flashbackar vill jag säga en sak. Att det är faktiskt inte alls så att Patrik skickar fram mig, utan det är så att jag är som en liten terrier i sättet. När vi är ute på sådana där saker.
Ja.
Jag är ganska oförsiktig av mig. Och det är sånt som jag är som person. Så det är inte Patriks fel, utan det är jag som är som en terrier. Och Patrik försöker liksom att skydda mig till varje pris. Så det är så.
Ja, men sen är det också att vi delar upp oss när vi står och väntar på en person. I det här fallet så visste vi inte riktigt vad. Han hade ljugit och sa att han var inne på andra sidan gatan.
Ja.
Och duschade på en annan firma.
Ja, men jag tror de menade att jag knatade efter honom. Liksom.
Jo, men du stod ju liksom 150 meter ifrån bilen där jag satt.
Ja.
För vi visste ju inte riktigt vad han skulle komma ut.
Ja, vi kan ju inte vara i närheten av varandra.
Nej.
Då känner de igen oss.
Sen kommer vi till våran då springare i hotellet i Göteborg, Älvsborgsmannen.
Ja.
Ungdomsledaren. Ja. Det är också samma sak. Vi tog han för fan kan det vara 6 veckor sedan.
Fyra veckor sedan.
Vi tog ju ganska många under en veckas tid, så att det blev ju liksom lite trafikstockning när det skulle publiceras på dumpen. Vi hade inte identiteten på honom
Och vi ville väldigt gärna ha
det. Vi ville ha det.
Och vi körde honom i ansiktsavläsning. Fick inga resultat. Vi hade en preliminär i Västerås. Kan det vara den här? Nej, det kan inte vara den där. Så vi ville inte, alltså vi är ju inte glada för att publicera. Vi vill helst veta vilka de är först. Ja. Så vi hade ingen aning om att han var tränare för någonting överhuvudtaget.
Men vi fick väl lite tipset när vi publicerade.
Efter vi hade publicerat, ja, så fick
då
vi
tips. Kom det ju in då. Och jag förstod ju det. Han har ju varit väldigt aktiv under den här perioden. Han har ju inte velat bli publicerad. Han har ju smsat och ringt.
Ja, fast det, alltså det är ju från ett anonymt kontantkortsnummer som han har haft.
Ja, men att han jobbade med barn förstod man ju ganska... Han skriver ju långa jävla noveller om hur
han
jävla...
Han skriver inte att han jobbar med barn.
Nej, men man förstår, ja, att han har något...
Han skriver att han har hjälpt och räddat väldigt många barn och sådär. Och jag tänker, ja, bullshit ungefär.
Men det visar sig att han är då ansvarig ungdoms... för ungdomsdivisionen. Han var det för Älvsborg fotbollförening. Och där en gång till, folk blir chockade att va... inom våran organisation i fotbollen. Ja, där barn finns, där hittar vi de här. Det är liksom, nu pekar inte vi ut hela Sveriges fotbollstränarkår. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att vi måste få upp ögonen och se beteenden som faktiskt de här männen har.
Ja.
Som är lite ologiska om man då granskar det. Och nu har ju Älvsborg, vi måste ge dem väldigt bra betyg. De har ju agerat snabbt, ja, hårt och väldigt informativt. De har haft möte med föräldrar.
Just det, att de har en tidslinje på hemsidan också tycker jag är jättebra. Ja. Så att alla kan följa upp det här och det här har vi gjort. Och det finns den här stödgruppen och det finns den här krishantering. Och det finns telefonnummer ni kan nå oss på. Och det, där de möten... Och hoppas att detta blir en instruktionsbok för alla andra klubbar, ja, alla andra barnverksamheter.
Precis, gå in på Älvsborgs hemsida och titta på hur de har bara på en veckas tid här nu gått från att vara chockade och hamnat i någon slags superkris och ändå ta tag i det.
Ja.
Och liksom satt in behörig personal, alltså kompetent personal, psykologer och läkare och fan vet allt. De har liksom,
ja,
de har sett ja, det här som ett stort problem och, ja, behandlat det som ett stort problem.
På andra sidan så var det en väldigt klok psykolog som sa det också i samband med det här i tidningen, så sa hon det att det här är inte bara ett problem, det är också en möjlighet att lyfta frågan.
Mm.
Så de vänder på det och ser det som en möjlighet att lyfta frågan istället. Bra, vi fick det här tillfället att lyfta frågan, nu är det relevant att prata om sexuella övergrepp. Pang! Och då lyfter de hela ämnet, och det var läkaren faktiskt inom, på Älvsborg också, som sa det att nu lyfter vi den här frågan, vi tar tillfället i akt att lyfta den här frågan så vi kan prata med barn, föräldrar, alla.
Mm.
Och det är ju jättesmart att se det som en möjlighet.
Ja, det är, tyvärr så åkte han ju fast då att han träffade oss då. Men det kommer ju något positivt ur det hela det här då. Ja. Att nu, ja, nu vet klubben att det finns ett skyddsnät. Det gäller bara att bli bättre på att hitta dem innan de kommer in i den verksamheten. Och man kan ju då säga då, nu har ju Expressen har skrivit om det. Och Borås tidning har ju då skrivit om det. Och de har ju då gett den här snubben utrymme att ha fått förklara sig.
Och men det är ju inte helt fel.
Vi
gör ju också det när vi...
Jo, men det är ju jättemärkligt att man då skriver en artikel där hans uppgifter låter vara helt emot sig. Det är ingen som pratar emot det.
Men vad de borde ha gjort var ju att kolla upp fakta innan de gjorde intervjun, så att de verkligen hade fakta.
Ja, men vi sitter ju på, vad är det, 30 sms från honom.
Ja.
Där han har skrivit totalt motsatt vad han säger till Borås tidning.
Ja, ja.
Borås tidning blåser upp detta som att ja, detta är vad han säger. Jo, men fråga oss då.
Ja.
Han har inte haft någon jävla Tinder-date i Göteborg. Ja. Han har inte varit där för att kolla på fotboll. Han har inte bokat hotell långt, långt innan. Vi har liksom all information.
Ja, vi har.
Och han har liksom inte varit övertygad om att det varit ett bluffkonto han har chattat med. Han har ju inte alls sagt de grejerna till oss.
Nej.
Så att killen är ju mytoman. Han är ju ännu farligare än bara att han är...
Ja, problemet är att han inte inser det. Alltså det, att han, det stod i artikeln att han blev arg för att någon sa till honom att söka sig till Preventell. Ja. Och det var faktiskt jag, för det är det enda sms jag skickat till honom, så är det, snälla du, sök hjälp. Åk till psyk, de kan ge dig verktyg att hantera situationen, och sen sök dig till Preventell så att du får liksom hjälp med din oönskade sexualitet.
Ja.
Och det har han blivit arg för, så att...
Och då kan man ju fråga då om vi har gått ut med hans identitet och ansikte och allting. Ja, det finns ju ett liv efter det här, även om han nu känner att vi har sabbat hela hans existens. Han kommer ju gå vidare från detta. Jag menar, nu har han jobbat i hög post inom Älvsborg. Han hade en lysande karriär framför sig där han skulle få jobba med barn resten av livet. Han jobbade till och med på skolor i Borås med... Fick reda på.
Han har varit i Lund också och jobbat.
Ja, så att...
Men hade vi inte gått ut med ansiktet?
Nej, men hade vi gått ut med ansiktet... Nu kommer han ju, när detta lägger sig om något halvår, ett år... Då måste han ju försörja sig på något sätt. Vad kommer han syssla med? Ja, alltså jag skulle inte ta det för... Alltså jag skulle inte bli överraskad om han söker sig till skolan igen, kanske.
Mm.
Extra lärare, sån, vet du, stödlärare...
Gympalärare.
Han kan dyka upp inom, jag menar, jag hoppas att de anmäler honom till Svenska fotbollsförbundet så att de ser till att han inte dyker upp som tränare igen.
Men hade vi inte visat ansikte så hade han säkert dykt upp i Norrköping eller Sollentuna, ja, eller var som helst.
Nu tror jag ju att Älvsborg kommer att ta det ansvaret, att de kommer se till att han är svartlistad, för han ska inte jobba med barn. De här grejerna han har skrivit i chatten, när man då tar i beaktning att han jobbar med barn. Han jobbar med den ålderskategorin som han uppenbarligen är intresserad av. Det, han ska inte få chansen en gång.
Men det är just det. Vem tar man i försvar när man inte visar ett ansikte? Så vem tar man i försvar? Jo, då tar man ju förövaren i försvar. Ja. När man visar ett ansikte så tar man barnen i försvar. För att han kommer ju få svårt att få jobb inom barnverksamheter härefter.
Ja.
Det kommer ju bli svårt.
Om han nu inte blir anmäld och svartlistad, så vet du fan hur det går att hindra honom. Och det där kommer han ju, ja, lära sig själv också.
Föräldrarna är uppmärksamma. Jag tror faktiskt att föräldrarna...
Ja, han kommer ju flytta från orten. Jo. Han är ju inte från Borås, va? Så att, han har väl inga problem att ta sig därifrån.
Jag tror att till och med föräldrar uppe i Gällivare skulle bli nervösa om de såg den mannen på klubben.
Ja.
Faktiskt.
Sen så var du med om en jävligt hemsk grej, men häftig grej nere i... Mönsterås, vet du det?
Ja, Mönsterås.
Mönsterås,
ja, utanför Mönsterås.
Vi har ju lagt ut en film på Dumpen där insatsstyrkan och polisen gör ett tillslag på en fastighet.
Mm.
Och det är ju faktiskt våra förtjänst.
Och det var ju en väldigt, alltså, surrealistisk upplevelse just med det här. Och det var därför jag skrev en surrealistisk artikel om det också. Det var ju just för att det var tystnaden, det var så... Allting var perfekt. Det var inte ett grästrå snett i hela området. Allting välmålat, fint. Inga färgflagor, ingenting. Och sen helt plötsligt så kommer den här motorsågen. Man såg upp dörren och man lastar ut en man som är misstänkt för grov barnpornografi. Och det är inte lite. Och...
Vi kan säga hur vi har kommit i kontakt med honom. Det är ju genom våran... eminenta fiskare.
Ja,
som då
våran
pedofilmamma igen. Hon fiskar upp dem på sånt tempo.
Hon köper djupt vatten.
Ja, det är sånt tempo så det är helt sjukt. Men
ja, hon köper djupa vatten också, så det är hemskt.
Hans grej var ju att han betalar övergrepp på nätet.
Mm.
Alltså då från Asien, misstänker jag att detta kallas lite. Så han har ju dejt med våran pedofilmamma. Klockan 9,
ja.
Då skulle han koppla upp henne också då, via den här länken han då hade beställt.
Digital.
Så att det var ju samordnad, vi kontaktade polisen då. Och det är lite då märkligt gärna att vi gör ingen skillnad, vi gör inget vettigt.
Men det beror ju på vem som betraktar problematiken. De som inte bejakar barnens rätt, då gör vi ju ingen nytta.
Nej.
Nej.
Men i de här fallen när vi då får ett tidigt kontakt med polisen och de sköter hela biten. Alltså jag satt ju med, du stod ju och filmade en bit bort. Du var inte med i polisaktionen utan du var bara...
Jag var bara betraktare.
Ja, betraktare. Och det var ju, alltså, det var ju, jag låg uppe i Norrland och fick direktrapport genom min telefon. Och fick de här korta filmsnuttorna som de skickade.
Du trodde ju polisen hade tagit
dig. Ja, jag trodde de hade tagit dig också. För det blev ju knäpptyst helt plötsligt. Och liksom efter de hade dratt ut han på gatan och allting. Så att det var ju, jag hade ju sån jätteadrenalinpåslag. Det var ju som att sitta med nästan. Jag kan bara tänka mig hur han, snacka om hans vardag bara förändrades. Han bor i ett fint område, är omtyckt av grannarna. Omtyckt
ja, det,
i stan.
Det var det som verkligen var. Det och kändes som han var omtyckt.
Hela grannskapet växte upp av ett sånt jättevrål. Och de gapar och skriker och springer in i huset. Mm. Och ja, vad jag förstår så han ju han inte stänga av datorer eller någonting.
Nej.
Det är som den här kapsågen de använder till dörren. Den använder de en anledning. Till och med jag blev så här jättestressad. Man hör det jävla ljudet.
Det blev jag
satt liksom 150 mil därifrån.
Jag blev också jätte... Fast det var ju häftigt att se att de griper in på det sättet. Det,
jag vill inte tänka på hur mycket han har på sitt samvete.
Jag hoppas att precis varenda kotte som sitter med sån skit på sina hårddiskar tänker på att varenda sekund så kan de såga ner fler dörrar.
Ja.
För att det känns verkligen som att man...
Men fattar du,
nu kör man slalom och använder juristerna för att hitta vägar... För bukt med det här inom polisen. Alltså det känns verkligen så i kontakten med oss i alla fall.
Ja.
Att man faktiskt verkligen arbetar för det här. Det är,
Men detta är ju verkligheten. Att det finns en grupp människor som tänder på att se barn misshandlas, våldtas, brännas med ljus, cigaretter.
Och
mördas. Mm. Det här sitter som den här snubben i en villaförort eller villasamhälle och beställer detta som någon jävla dessert till liksom fredagmiddagen. När klockan 9 då kommer länken från Asien där jag kan bestämma vad som ska göras med det här lilla barnet. Mm. Alltså, ni alla måste förstå att det finns sådana här människor.
Ja.
Det är alltså det är ren ondska.
Det finns hela byar i Asien där man försörjer byn. Man har en bra digital uppkoppling och sen försörjer man hela byn genom sexuella övergrepp
på fan,
barn alltså. Som utnyttjas i byarna. Och det är...
Och så sitter det män här och runkar till det.
Ja, men det är ju, tack och lov så har det på senare år blivit våldtäkt även om det är på distans.
Ja.
Och det är bra. Det är ett stort framsteg i det. Men likväl så ses det som mildare att sitta bakom en dator än ett hands-on övergrepp. Och det är det inte på det sättet. För de radiostyr ju... Alltså det är ju våldtäkt by proxy liksom.
Ja, och var går gränsen sen liksom, i deras inställning i kroppen? Liksom. Och det är klart att det är ju inte långt ifrån att de börjar begå riktiga övergrepp själva. Liksom. Det är ju bara en tidsfråga. Så att här hoppas jag verkligen att de fick så mycket bevis som möjligt när de stövlar in där. För där, han har mycket på sitt samvete. Det förstår man.
Mm.
Och det är också en sån, vi har ju fått lite kontakt med folk från Mönsterås och omnejde där. Han har ju varit en väldigt ansedd och uppskattad person i samhället. Och oftast har de ju den imagen. Det skulle inte kunna tänka mig. Nej, det är liksom, de ser inte ut som sluskar eller de beter sig
så
inte
de
på
hade aldrig, de hade aldrig kommit så långt om de hade sett ut som sluskar. De hade aldrig
liksom... Nej, så om man hade kunnat peka ut dem bara på utseendemässigt och då hade det varit väldigt enkelt.
Ja.
De om någon brottslighet eller perversa människor, de lär ju sig att flyta in och liksom maskera sig och kunna dyka upp på olika ställen. Men som sagt, de dyker upp där det finns barn. Det är garanterat.
Och även om det är tungt för de som bor i samma by som honom just nu, för de har tagit det här väldigt, väldigt hårt. Ja. Så finns det här i varenda by, varenda stad, massor.
Ja.
I mängd. hur mycket som helst. Så att ni är inte ensamma. Det finns fler, tyvärr.
Oh.
Men vi som samhälle måste hitta strategier för att hantera detta på ett annat sätt. Vi kan liksom inte ha grusvägar när det kör miljontals bilar på vägarna. Och vi kan inte ha strategier som påminner om grusvägar när vi har massor med individer som vill förgripa sig på barn ute i samhället. Det går inte.
Nej.
Nej.
Men som sagt, hoppas de har fått in väldigt mycket bevis för han ska... Och han ska de ju passa sig. Han ska liksom inte kunna komma ut i samhället efter han är klar med sitt straff som han kommer få.
Tyvärr så kommer han ju kunna det. För det är ju,
ja, men vi måste ju, det är ju ett av våra huvudsyften också. Att ändra den attityden att det, har du suttit av i straff så är du en fri människa. De här männen, de har en skev hjärna.
Ja, alltså innebär man fortfarande ett hot så är det självklart att då ska du inte bara prata med sonen sitt straff utan då ska det vara en skyddsfaktor för barn.
Ja.
Alltså,
han kommer att vara farlig för barn så länge han andas.
Ja, alltså ren skyddsåtgärd för barn måste ju ändå vara liksom att hålla dem på avstånd från barn.
Ja. Vi la ut den igår. Igår säger jag, det spelar ingen roll när ni som lyssnar. Om ni lyssnar imorgon så är det inte igår.
Men det var igår vi la ut den.
Ja. Vad kan vi säga om honom?
Ja. Han var försiktig, var han.
Ja, väldigt vad han smög omkring. Och...
Han var jätteförsiktig, var han. Han skulle ha telefonsamtal och det var det. Och det, var det. Det var så mycket omständigheter runt honom så att... Det är en rolig sak för att de här telefonsamtalen sköttes av en tjej. Som faktiskt kände igen hans röst.
Alltså?
Ja. Vi kunde inte identifiera honom via den bilden heller. Där gick våran... ansiktsavläsning nytt. Så vi kunde inte identifiera honom via den bilden som han hade skickat. Men när den här tjejen ringer upp honom för att prata med honom så ringer hon tillbaka till mig sen så säger hon jo allting gick bra under samtalet. Men jag känner igen hans röst. Skulle jag kunna få se en bild på honom? Ja, säger jag så jag fick göra en bild. Jo. Hon visste mycket, mycket riktigt vem alltså, han
det
var.
Det är ju helt sjukt.
Det är alltså, vad är oddsen för det?
Ja.
Så hon visste vem han var. Och då fick jag nog identifiera det. Mm.
Men han var ju absolut inte, han skulle ju inte göra någonting. Men han, ju längre samtalet, jag kollade på videon, jag var inte med på den här konversationen. Han snackade om att göra bort sig och från att han inte överhuvudtaget fattade vad frågorna var. Till så att han, den frågan han fick på slutet, varför han ville att hon skulle ha med sig mensskydd.
Ja.
Han visste inte vad han skulle säga där.
Nej.
Det hade varit bättre om han sa att det har jag inte bett än att göra. Men han skulle försöka förklara bort det. Ja, jo, det jag vet för varför man har det.
Det kan vara bra att ha ibland.
Ja, för han skulle ta oskulden på den här tjejen.
Ja. Ja, nej, han smög runt något rent väldigt. Men,
Ja.
Ja, ja. Livet.
Ja, vad säger du? Det känns som att vi ska vara ute en vecka till här nu så det är möjligt att vi spelar in en podd till här i dagarna.
Ja, men det gör vi nu.
Ja.
Det gör vi nu.
Men den här blev ganska lång nu. Ja. Den blev nästan 40 minuter, tror jag.
Ja.
Så,
jag sitter på tåg hela natten. Så att...
ja.
Ja.
Det har inte jag gjort. Nej, nu tackar vi för oss.
Ja, det gör vi.
Så hörs vi nästa gång.
Hey. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.